Titeln idag handlar om att tro för att se Guds handling. Det är det vi ska titta på idag. Jag bad för, vad ska jag predika om? Vad är det Gud? Gud, vad är det du vill se? Eller vad du vill de här människorna på ställning här på, vad är KCV är vi på? vad vill de ska höra? Vad ligger på ditt hjärta för de här människorna? Och jag bara kände tro. Det är det vi ska göra. Okej. Så funderar på. Okej, tro. Okej. Sen hittade en pärm. Jag har också gjort samma skola som Daniel. Bible Core Course på Umeå och Restnäs. Där hittade, tänkte jag. Jag letade i de där papperna lite. Ja, men där är en predikan som jag gjorde där. Som handlar om just det här, tro. Så det tänkte jag, den tar jag. Men jag har lagt till lite så att den inte är helt därifrån. Men det mesta faktiskt. Man måste vara lite smidigt ibland. Men vi ska läsa från Markus kapitel 16. Från 14 till 20. Kanske inte det här som jag pratar om, kanske man tänker på när man läser det här. Kanske mer om mission. Handlar om vad Gud, eller Jesus sa, Jesus sista ord enligt Markus evangeliet. Okej, vers 14. Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords. Och han förbrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Och han sa det till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala med nya tungor, de ska ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift ska inte skada dem. De ska lägga händer på sjuka och de ska bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satt sig på Guds höga sida. Och gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom tecken som återföljde det. Jag tänkte jag skulle ta en liten bakgrundsinformation till då Markus evangeliet. Markus skrevs ner från Petrus undervisning och predikningar faktiskt. Det skrevs under en period där kejsar Nero förföljde kristna i Rom cirka 64 efter Kristus. Det skrevs till de kristna för att uppmuntra dem att se vem Jesus var, vad han gjorde. Och Markusevangeliet speglar Jesus som en tjänare. Jag vet inte om ni har tänkt på det när ni läser Markus evangeliet. Alla evangelier speglar Jesus på olika sätt. Matteus exempelvis speglar Jesus som en kung. En härskare eller en kung rättare sagt. Johannes är mer en Guds son. Lukas, räddare. Att Jesus är den som kommer och räddar oss. Men nyckelversen för Markus är kapitel 10, vers 45. Ty människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv för många. Vi kommer in i handlingen här, så det är när Jesus har blivit uppstånden. Vissa av lärjungarna har sett honom, men inte alla. Och de ligger till bords och Jesus kommer. Voila! Här är jag. Och det är precis då innan han blir upptagen också då. Genom att Jesus kommer och visar sig för alla lärjungar, så säger han, här är jag. Liksom, alla bara, oh, wow. Det är faktiskt sant det du har sagt. För han har ju sagt ett x antal gånger allt vad som skulle hända. Men i deras tankesätt Här kommer någon ska frälsa världen. Han är kung. Han ska rädda oss. Och sen helt plötsligt går han och dö. Det var inte liksom helt plötsligt. Men sen skulle han ju uppstå. Men det är liksom är ju inte riktigt helt logiskt för oss människor att tänka så. Men inget... Ja, Guds logik är fantastisk. Man säger så. Den går inte för att se. Men här, när han, de bara, ja, det stämmer ju då. Så säger Jesus till dem, han befaller dem. Han säger inte bara, ja, men om ni vill så kan ni gå ut och predika mitt evangelium. Nej, han sa, jag befaller er att gå ut. Predika till hela skapelsen. Står det Markus. Och så kan man ju fundera på, vad menar han med hela skapelsen? Jag menar att ska predika till gå ut till en buske, ett träd eller ett par fåglar? Eller vad menar ni egentligen med hela skapelsen? Där funderar jag lite på det där. Vad menar hela skapelsen? Okay. Men jag kom på liksom att mycket av Bibeln handlar om bildspråk. Väldigt stora bitar av Bibeln är bara bildspråk. Jag tänkte, kanske en bild att evangeliet är till alla människor. Det är inte vissa få, utan det är till alla. Redan där ger ju Jesus en hint om att det är till alla. Som vi kan läsa vidare sen i apostlagärningarna och vad som händer där. Liksom han vill gå ut liksom, och predika eller vittna till alla. Eller prediket. Tänk vilka vittnesbörd man hade. Liksom, de var ju med när Jesus var där. Tänk liksom att wow, det här har jag varit med om. Här kan, de har liksom auktoritet. Det här har jag varit med om och sett. Kom igen nu, liksom. Tro på det här. Och jag tror inte man ska... Jag blev så... Ska man säga, Andreas, du sa att men jag har något att säga. Liksom. Jag vill säga det här och du pratar med också vittnen. Liksom. Vad som händer dig och din kanske blivande chef. Liksom. Att det är så viktigt att verkligen, har vi något att säga så säg det. För att uppmuntra verkligen oss andra till att lyssna. Ja, det stämmer ju faktiskt. Jag kanske vågar också ta steget att säga någonting till någon annan. Och det blir inte mycket. För att ett vittnesbörd kan vara minst lika bra och lika talande som en predikan eller en undervisning eller vad som helst. I vers 16 så säger Jesus liksom att den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli dömd. Alltså man ord handlar det om vi sitter här och jag är frälst. Ja, okej. Det handlar om att du tror eller jag tror på någonting. Det handlar om att tro så är vi frälsta. Det är bara den som kan frälsa oss genom att vi tror. Vi tror på att Jesus dog och uppstod på korset och lever fortfarande än idag i all evighet. Men fortsatt så här, de som tror kommer att se tecken. Ska kunna ta åmar i händerna, de kommer att bota sjuka, de kommer att driva ut onda andar. Det handlar om att igen tro. Tro så kommer vi få se det. Jag har hört många som har bett för att komma fram någon som är blind och så ber dem och sen den blinda personen får synen tillbaka. Wow. Men den som ber för den, jag hade ingen tro för det. Absolut ingen tro. Nej. Men det hände. Men med andra ord så tror jag tror i alla fall att någon av personerna måste tro. För man ser ju många gånger eller man läser mycket när Jesus han gick omkring, han botade sjuka, många kom ju fram till honom. Jesus, gör mig frisk. Du kan, om du vill, står på något ställe, så kan du göra mig frisk. Och så Jesus säger, jag vill. Bli frisk, säger han bara, sen, så blir han det. Det handlar om att någon tror igen, så ser man Guds handling. Det är det allt handlar om. Jag menar, vi som församling har ju tagit ett trosteg, får man säga, i en byggprocess. Jag menar, när vi satte igång den så fanns väl inte alla exempelvis pengar heller på bankkontot. Nej. Men där vi exempelvis tror, att vi tror det här kommer funka. Jag menar, vi har hört, nu har jag ju inte varit med här men kanske ett år ungefär. Men jag har hört väldigt mycket om den här nya kyrkan och allt som har, ni också har hört genom åren, att det är, ja, det är inte just nu, det är inte första gången ni har funderat på att bygga nytt. Utan det har ju varit x antal år i process. Men just nu så har jag tagit det här steg, liksom, och nu är det rätt. Folk har kommit hit och sagt, ja, men det ska bli en större härlighet. Den nya kyrkan ska bli en större härlighet än vad denna är. Ja, det kan man ju hoppas och tro på. Men vi vet ju inte. Men vi tror exakt det handlar om. Men vi tror att det är sant. Vi tror att det kommer att hända. För vi tror att den människa som sa det fick det från Gud. Som sagt igen, det handlar om att tro för att synas se Guds handling. Vi kommer aldrig att se Guds handling om vi inte tror. Gud finns inte för den som inte tror. Jag är själv uppväxt i en kristen familj och jag kan väl säga att jag kände mig troende när jag var 12-13. Men sen när jag var 14 så vände jag ryggen åt Gud och gick åt ett annat håll. Jag menar, om någon sa att om Gud finns, ja, jag vet inte, visste inte om Gud fanns, för jag brydde mig inte speciellt mycket. För det var jag mot världen. Liksom. För mig, jag kan inte säga om det fanns något högre. Jag hade kompisar som inte heller var troende, men man sa, jag tror ändå att det finns en högre makt. Men om det är Gud eller vad det är, nej, kalla vad du vill. Liksom. Men för mig, jag vet inte. Vad mest det är. Liksom. Jag brydde mig inte speciellt heller. Det har jag kommit insett också, liksom, att det handlar om att tro. Det har jag också sett, liksom, Gud finns ju faktiskt för att jag tror. Innan fanns det inte, för jag trodde inte alls. Så jag har alltid igen, tro. Oavsett vad Gud säger till oss, så att våga tro på det han säger. Oavsett om det låter väldigt konstigt kanske, väldigt stort. Gud säger, ja, men jag ska göra det här dig. Ja, hjälp. Okej. Okay. Liksom. Ja. Och sen blev man så här, jag vet Gud har sagt det till mig någon gång, liksom, men jag ska göra det här. Okej. Okay. Ja. Det låter intressant. Men det är så stort, liksom, så jag liksom greppat, var det verkligen Gud? För mig kom alltid tillbaka, var det Gud som sa det? Eller är det jag själv som kom på den här tanken? Nej, knappast troligt. Ofta ska jag gå till, den här rösten har jag följt nu då senaste åren, så förmodligen var det Gud. Ja. Men sen handlar det om att ta tag i saker och ting också. Även om Gud talar, så är det inte säkert att vi gör något åt det. Sen i vers 19 så blir Jesus upptagen från till himlen, satt sig på Guds faders högra sida. Och jag läste, hittade mer, känns av en slump egentligen, men förmodligen inte. Ett citat från en av Anders Petter Sjödin, tror han heter, va? Anders Petter Sjödin. Han har skrivit en del böcker. Och jag har inte någon vilken bok det var, men bara, det var en dialog mellan änglen och Jesus. Efter att Jesus kommer tillbaka till himlen så frågar änglarna Jesus, såg du redan tillbaka? Ja, då måste du ha lämnat en stark kyrka bakom dig. Jesus svarar, tja, jag lämnar jag lämnar över till några fiskar, någon tullindrivare, ja, du vet. Någon som förnekar mig, tvivlar på mig, liksom. Ja. Änglarna bara, om det inte skulle funka, vad är plan B? Jesus, om det inte funkar så finns det ingen plan B. Är de här påhittade, gissar jag. Dialog. Så tog det en bra stund för mig. Faktiskt satt, okej, vad säger ni egentligen? För att det känns nästan, det finns ingen plan B. Okej. Men sen bara, vilket tro Jesus hade på sina lärjungar på den tiden. Han visste deras problem, han hade gått med dem 3 år. Han visste exakt vilka de var, hur de tänkte och tyckte. Men här, ni vet vad ni ska göra. Ni har varit med, ni har sett. Ni har hört mig tala att Guds rike är här. Eller Guds rike är nära. Att Jesus tog på dem som han lämnade kvar då, så får han fortfarande idag. Men idag är det du och jag som är Guds lärjungar. Det är vi som har fått, som bär facklan att gå vidare. Det är vi som ska gå ut i världen och göra den lite bättre, lite ljusare. För att folk ska få höra vem Jesus är. Vad han har gjort. Han tror på oss. Och vi tror på honom. Det blir ju så om man har relation till någon. Så att börjar man tro och börjar lita på den man har relation till. Vi tror inte och litar inte på någon som springer på gatan precis på Simpsons torg. Som alla har träffat innan. Vi litar inte riktigt 100% på den personen. Det gör man inte. Även att man kanske vill. För man vill vara en bra människa kanske. Men man gör det inte. För att det är något där. Nej, jag vet inte. Det känner jag inte. Nej. Men så lär man känna någon. Då blir man, okej. Okay. Ja, men det kan jag lita på. Då är den här tilliten man har till varandra. Och det är likadant med vår relation med Gud och med Jesus. Den blir bara starkare och starkare. Vår tro tillsammans blir bättre och bättre. Jesus vågar lita på oss för att vi har en relation med honom. För det handlar om att ha den här relationen som vi kallar till att vara från första början. Där Gud en gång skapade människan att få ha en relation med oss. Återigen, som jag nu har sagt x antal gånger nu, så handlar det om att tro för att se Guds handling. Vi kan inte se. Vi kommer inte vara med om någonting om vi inte tror. Vi kommer bara säga att allting, ja men det var tur, det var lyckosamt och det var ena med tredje liksom. Men är det tur? Eller är det att Gud är med oss och hjälper oss och välsignar oss i någonting? Jag pratade med en från min hemförsamling i Småland. Hon sa, jag försöker ta bort ordet tur då. Att inte använda ordet tur utan se det som en välsignelse, att Gud välsignar mig i det här. Gud välsignar mig med ett nytt jobb eller med mer pengar, med en ny bil eller vad det än är. Istället för, det var tur att jag hade det. Jag tur att jag fick ett nytt jobb eller det här var tur. Istället för att Gud är med mig. Det står att Gud är en bra, en god fader. En god fader ger fina saker till sin son eller dotter. Hur mycket mer ska han då få det i oss då? Och det handlar om också att våga kanske släppa in Gud mer i våra liv. Så att vi får se det. Om vi inte släpper in Gud allt överallt i våra liv så kommer vi inte se det heller. Även att vi kanske vill. För att vi hör andra, de har så bra nu. Blir så välsignade, ja. Men jag blir aldrig det, nej. Men tillåter du Gud det? Vi måste ju tillåta Gud. I det, vad det nu kan vara. Man har ekonomi, familj. vad som helst. Istället för att se på andra hur bra de har det eller hur bra det går för dem och sen, åh, det går så bra för dem och inte för mig. Nej. Men är Gud med dig? Ja, han är med, men har du släppt in Gud i det då? Och hjälper kanske inte att tro, att hjälper också att tillåta Gud, lita på Gud, ta hand om det. Jag tänkte vi skulle, nu när jag har hört så mycket, så tänkte vi skulle göra något åt det här också. Jag tänkte vi skulle gå in i en tid av reflektion eller tillämpning. Ni kan få välja vilket ni vill. Men just det här att ser vi Gud, Guds handling i vår vardag. Det är så lätt att kanske se Gud när vi tar tid med honom och vi kommer hit och vi känner honom och åh Gud det här och vi hör han prata till oss. Men i vår vardag, gör vi det idag från ja, måndag till lördag när vi inte är här. Ser vi Guds handling då? Ser vi Guds handling exempelvis i familj, i vår ekonomi, i jobbet, på fritiden eller hobbyn eller vad den är vi jobbar med eller vad vi än gör, vad den är? Om vi inte gör det, varför inte? Kan det vara så att vi inte tror eller vi otror i något område i vår liv? Vi är precis som lärjungarna. Vi vet så mycket, men vi tror inte. Kanske inte riktigt 100% tror på att Gud verkligen bryr sig om det där i mitt liv. Nej, men det är mitt privatliv, det bryr inte Gud sig om. Eller? För mina... Men Jesus var ju tvungen, eller tvungen, han ville det säkert förhoppningsvis också, visa sig falla för att bota dem, om man får säga så, för deras otro. Jag är faktiskt uppstånden. Den jag hört är rätt. Så bör jag tro nu. Liksom, kom igen. Men ja, men så kan det vara för oss också. Att vi tror kanske inte riktigt. Om vi ska helt gå till oss själva, rannsaka oss. Tror vi verkligen på allting? Vi vet mycket. Jag vet en massa saker, men det är inte riktigt att tro på det för det. För jag sätter inte min tro kanske till allt jag vet. Jag tänkte att vi skulle ta en 10 minuter och verkligen bara be för Gud. Om du inte känner att men det här jag har, jag tror på allt det Gud säger, jag tillåter Gud i allt. Men fråga Gud, Gud, är det något i mitt liv där jag inte tillåter dig? Är det något område, vad den är, kanske som jag exempel som har gett liksom, så kan det vara vad som helst, det kan vara något ni... Jag vet inte riktigt. Jag vet inte, det kan vara ett område, det kan vara ett tankesätt man har. Som, ja, någonting som man inte lite otro i eller inte riktigt funkar. Liksom att fråga Gud, Gud, är det något som jag måste tillåta dig liksom, släppa tag i? Att lita på att du kommer ta hand om detta i mitt liv. Som man sa, du kanske vet det. Men det vågar inte. Andreas ville komma fram. Klinka lite. Så jag tänkte om vi... Ja, är det så att du känner Gud säger men det är det här området. Så... Men be, oh, förlåt Gud. Förlåt mig att jag är otro i det här. Hjälp mig att släppa taget. Att ha tro på dig i det här området också. För det handlar om att vi vill se någonting så måste vi släppa taget och låta Gud regera i alla områden. Ta 10 minuter och sen avslutar jag med en bön.